Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i samarbete med läkarkliniken FunMed. FunMed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär? Besök gärna funmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av Hälsosverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv.
Idag forskningsspanar vi tillsammans med Peter Martin. Peter är läkaren och medicinedoktorn som lämnade läkemedelsforskningen och startade FunMed, en läkarklinikkedja som arbetar med precisionshälsa på funktionsmedicinsk grund. Länkarna till studien vi pratar om hittar du i avsnittets show notes. Och nu tar vi och ringer upp Peter.
Ja, hej, det är Peter.
Hej Peter, det är Lotta och Victoria här. Det är dags för en forskningsspaning. Är du redo?
Ja, vad kul. Vad roligt att få göra det igen.
Eller hur? Och idag så ska vi prata om en ny, ganska stor forskningsstudie som handlar om hälsoeffekterna av att äta kött. För det är ju att en allmänt rådande uppfattning sedan lång tid är att kött, och då särskilt rött kött, är skadligt för hälsan och har kopplats till allt från hjärt-kärlsjukdom, stroke, cancer och diabetes. Och vi kan ju börja med, varför tror du att det är så?
Jag tror att det har en lång historia tillbaka, och det finns ju faktiskt de som har grävt i det där och sett att det bottnar till och med i religiösa grupper som sjundedagsadventisterna som är en veganer. Och när man startade amerikanska Dietetics Association, alltså dietistförbundet i USA, så startades det av en kvinna som kom ifrån sjundedagsadventisterna. Och det var på 1800-talet när man hade problem med mycket supande och mycket folk levde runt. Och då i amerikanska mellanvästern så tog man ju fram till exempel cornflakes och sån flingor för att det skulle dämpa mannens testosteron. Och man skulle också minska sexlusten då. Och då var det så att man tyckte att kött kunde driva upp sexuallusten och osedligt levande, så därför så rekommenderar man att man inte skulle äta kött. Och så det här är förstås inte hela förklaringen. Sen tror jag också, även om det är en förklaring, och det här kan man läsa om med en kvinna som heter Belinda Fettke, F-E-T-T-K-E. Hon har ju belagt detta, och även sjundedagsadventisterna har själva skrivit om detta. Så där finns en historisk del. Sen är det den andra förstås att när vi har den processade maten nu som har kommit med industrin, som då är protein det dyraste man kan ha och sälja. Så att det finns nog grupper som tjänar på att vi äter mindre protein och kött, och att vi faktiskt då äter mer av den här processade maten som är billig att tillverka, som består av kolhydrater och billiga fetter och industriella fröoljor och så. Ja, ganska långt svar på en enkel fråga, men...
Men det där är ju superintressant, så att kött skulle liksom driva på köttets lustar lite grann, men med cornflakes och annat då kunde man dämpa det och kanske fokusera på sin tro lite mer istället.
Men det där kan vi ju skriva under på, det ligger ju mycket i det, för att man får ju bra hormonbalans och så när man äter bra med protein och kött, så att...
Ja, och jag tycker man har hört, om man söker på ex-vegan på YouTube till exempel, EX och så vegan, då får man ju mängder av berättelser på människor som har varit veganer under en längre tid och som sedan har börjat äta animalier och som faktiskt vittnar om att de får nog en mycket högre libido då, sexualdrift efter det då. Så absolut, och vi ska ju gå in lite idag på kanske vad det är som kan förklara det här också. Lite senare.
Ja, men precis. För så, och jag tänker bara, som vi ser det så är ju det här med en hälsosam libido, det är ju någonting som är hälsosamt. Så det kanske är mer i religiösa kretsar då som man ser det som något fult och felaktigt som bör tryckas ner.
Ja, nej, men det handlar ju om människans överlevnad att göra. Allting i evolutionen handlar ju bara om överlevnad och reproduktion, så att det här är viktiga saker, och det är klart att det är hälsosamt med en bra libido. Det får inte vara överdrivet förstås.
Nej, men eller hur? Balanserad.
Ja, just det.
Ja. Ja. Men det är ju ändå så att det finns många studier som visar att kött skulle kunna vara skadligt för oss. Det då har visat kopplingar till bland annat cancer och diabetes och alla möjliga sjukdomar. Vad tror du det beror på att det finns sån forskning som visar det?
Ja, för det första är det väldigt svårt att studera kost överhuvudtaget. För det är någonting som vi gör hela livet och det pågår under långa perioder. Och det kan skapa ohälsa kanske först efter 20 år. Så att det är jättesvårt att studera kost. Och dessutom är det så komplext, vi äter så många olika saker hela tiden i vårt samhälle. Så de mest kända sakerna är ju det som man kallas för confounding factors, eller liksom, det är ju störande faktorer som gör att om någon äter mycket kött då, för det är så här de här studierna byggs upp, det är kohortstudier. Man tar liksom de som ätit mycket kött, delar man in i en grupp, och de som ätit lite kött i en annan grupp, och så kan man liksom dela upp det i olika grupper då, baserat på hur mycket kött man ätit. Men då är det där confounding, är ju att de som har ätit mycket kött, de har gjort det i en tid när man har sagt till folk att kött är farligt. Det betyder att de har ju också gjort en massa andra saker som är farligare. De röker mer och de tränar mindre och de äter mindre av grönsaker och mer av pommes frites, och antagligen har köttet legat mellan hamburgerbröd, och de har säkert druckit cola till mera också. Så det är inte bara det att man har ätit mera kött, man har gjort massa andra dåliga saker. Men då hävdar ju de som gör de här studierna, ja, men det har vi kontrollerat för här. Det finns metoder då, statistiskt sett, att kontrollera för det. Men det som jag och många andra tror är ju att man kan inte kontrollera för alla de här grejerna och vara säker på att man har kontrollerat för dem. För det är ju jättekomplext. Så den ena grejen, det här kallas för healthy user bias. Alltså den hälsosamma användarens bias. Alltså dess tendens till att faktiskt... De som lever hälsosamt, de gör alla saker hälsosammare. Och de som äter kött och... När man inte ska göra dem, gör alla saker mindre hälsosamt. Sen finns det andra saker. Det är ju själva metoden för hur man gör de här kostnaderna. Det är att man frågar folk, hur mycket åt du av alla de här olika sakerna under den här dagen, eller de här två dagarna, eller senaste månaden? Så sitter folk och mer eller mindre gissar det. Jag har i alla fall fått gissa om jag hade fått den frågan, för jag kommer knappt ihåg vad jag åt igår.
Eller hur?
Så indata i de här studierna är jättedåliga många gånger. Och sen är det också så att effektstorleken då är ju väldigt liten. Alltså, och vi kan ju komma in på det sen när vi ska diskutera den här artikeln som vi kommer till då.
Men ska vi gå in lite grann på den här nya spännande studien som den kom ut i oktober i år 2022. Vill du berätta, Peter, vad heter den och vem har gjort den och hur ser upplägget ut i den?
Ja, det är ju en studie som publiceras i tidskriften Nature Medicine, en riktigt tung vetenskaplig medicinsk tidskrift då. Så det gör ju att den här studien har fått mycket uppmärksamhet. Ingenting man kan sopa under mattan. För i sådana tidskrifter får man inte in dålig forskning. Och det är 18 stycken personer som står på författarlistan. Och det förstår man att det ligger jättemycket jobb bakom detta. Att gå igenom massor av olika underliggande studier. För det här är ju en form av review-artikel då, där man systematiskt har gått igenom massor av underliggande studier som har kopplat då rött kött till 6 stycken olika sjukdomar. Och det är kolorektalcancer, alltså tjocktarmscancer, bröstcancer, det är hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, och så har man 2 sorters stroke, dels ischemisk stroke, och det betyder att man inte får blodflöde till vissa delar av hjärnan, eller hemorragisk stroke, och hemorragisk betyder blödning då, så man har fått en hjärnblödning. Så de här 6 olika sakerna, tjocktarmscancer, bröstcancer, hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes och 2 sorters stroke, har man då sett på hur stark är kopplingen för om man äter mer eller mindre kött då, får man större risk att råka ut för de här. Man har också gjort det med lite nya metoder. Så att man har tagit hänsyn till vissa svagheter i tidigare studier då. Och vi ska inte gå in på det. Och jag kan också säga, den här studien, vad heter den då? Den heter Health Effects Associated with Consumption of Unprocessed Red Meat. A Burden of Proof Study. Så här har man fokuserat på det unprocessed red meat. Ibland pratar man ju om processed red meat också, som kan vara bacon och korvar och sånt där. Men nu pratar vi om unprocessed red meat, som kanske är mer vanliga köttbitar på olika sätt. Och det man fokuserar på är ju, alltså red meat i den här genomgången, så handlar det om nötkött, lammkött och griskött framförallt då.
Mm. Men då ska vi gå rakt in. Vad är resultatet då efter den här enorma genomgången?
Ja, vi kan ju bara läsa som man gör då. Man läser abstract, och det är ju sammanfattningen av hela studien som är sådär en 10-15 rader. Men i slutet av abstractet så skriver de så här då. While there is some evidence that eating unprocessed red meat is associated with increased risk of disease incidence and mortality, it is weak and insufficient to make stronger or more conclusive recommendations. Så man säger helt enkelt att det finns en viss ökad risk, men kopplingen är svag. Och det är inte tillräckligt för att göra någon stark rekommendation huruvida man ska äta mindre kött. Det är egentligen slutsatsen. Och det här går ju tvärs emot Världshälsoorganisationen. Det går emot Eat Lancet-studien som kom för några år sedan. Där man rekommenderar att man skulle äta max 14 gram kött om dagen. För att man kunde få cancer, etc. Och det liksom finns ett narrativ att man ska, rött kött är farligt. Ni inledde med att prata om det. Och den här studien går ju tvärs emot det. Den säger inte att det inte finns absolut ingen risk man detekterar, men att risken är liten.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Vi kan ju prata om hur stora är riskerna. Vad är det om?
Ja, vi kan väl ta några exempel och bara jämföra med en riktig risk, om man säger så.
Ja, om vi börjar med hur de har gjort då har de tagit fram ett begrepp då som heter ROS. Och ROS står för Risk Outcome Score. Och då det här ROS, ett högre ROS, då är det en större risk och det är större säkerhet också att det här köttätandet då hänger ihop med en sjukdom. Och då har man också delat in det här i stjärnor så att man har 1, 2, 3, 4 eller 5 stjärnor då. Och har man 5 stjärnor då är det en väldigt välbelagd risk. Till exempel så är det så att om man tittar på kopplingen mellan rökning och larynxcancer. Larynx är ju en del på struphuvudet här då. Då har man en ROS som ligger på 1,56. Så det är en riktigt hög, ett högt score då. En väldigt stark koppling. Så man, då säger de det. Behöver man inte ens forska mer på om rökning ger larynxcancer. Det är jättetydligt att det gör det. Så det är en femstjärnig. Och om man då tittar på de här 6 sjukdomarna som vi pratade om i början här och dess koppling till köttätande, så är det ingen av dem som når upp över mer än 2 stjärnor. Så när det gäller stroke så är det 1 stjärna bara och när det gäller de andra så är det 2 stjärnor. Och som exempel då kan man ta den starkaste kopplingen man hittade var för kolorektalcancer, tjocktarmscancer och att äta rött kött. Det var alltså 2 stjärnor. Och siffran är då på 0,056. Alltså 0,06 ungefär då. Och det är ju då ungefär 27 gånger farligare eller starkare koppling mellan rökning och larynxcancer än vad det är mellan kött och kolorektalcancer. Så det är pyttesmå siffror vi pratar om. Jätteliten riskökning. Det är inte noll, men det är en jätteliten riskökning. Och för bröstcancer så var ROS 0,03. Också en jättelåg siffra. Och för hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes var 0,01 då. Mot 1,56 för rökning och larynxcancer. Så sammanfattningsvis så är det väldigt svaga kopplingar.
Mm. Det är ju jätteintressant, men jag tänker att många som lyssnar nu kanske tänker att ja, men risken är ju ändå inte noll. Så borde man inte ta det säkra för det osäkra här nu då och ändå minska sitt intag av rött kött? Vad tänker du om det?
Dels så tänker jag att absolut, det här är en personlig fråga. Man får ju helt enkelt fundera på vilka risker man är beredd att ta i livet. Jag vill ju dock hävda att det finns ju ingenting som inte har någon risk på något sätt när det gäller kost. Och att det finns nog många saker som vi känner är säkra som kanske inte är säkra för alla människor i alla sammanhang. Så Och min tolkning är ju ändå att den här pyttelilla risken man hittar då, att jag inte ändå är övertygad om att man har kompenserat för alla de healthy user bias som antagligen är jättestark i det här sammanhanget.
Och det blir spännande, tänker jag, att nu är det ju fler och fler som faktiskt äter så kallad carnivore-kost, alltså som bara äter kött. Att nu kanske börjar finnas möjlighet här snart att göra studier där människor liksom mer eller mindre bara ätit kött jämfört med människor som bara ätit vegetabilier. Skulle det kunna bli en bättre studie som kanske visar lite mer, alltså som blir mer jämlik?
Ja, dels jag tror att det kan finnas risker med att bara äta carnivore-kost under lång tid också, som vi inte känner till, särskilt om man inte äter alla de här olika organ och sånt, utan man kanske bara äter, bara lever på köttbitar, liksom muskelkött. Då kan man nog få andra typer av näringsbrister och problem. Så jag tänker nog mer att absolut, det är jätteintressant att studera carnivore-kost och se under lång tid hur man utvecklar olika sjukdomar och ohälsa, vilket absolut är möjligt där också. Men framförallt så skulle man vilja gjort studien att man hade de som åt en hälsosam mat utan massa processad skräp i form av mjöl och socker och växtoljor. Och sen så la man till rött kött eller inte rött kött. Liksom. Det hade varit intressant att se där då, i den gruppen som ändå lever hälsosamt. Och det finns faktiskt studier i Asien där man har tittat på att de som äter mer kött, de mår bättre och är friskare. Och det är en annan kultur då, där de kanske inte äter köttet i form av hamburgare och med pommes frites och milkshake då. I alla fall, de gjorde inte det när de studierna gjordes. Tyvärr så gör de nog det nu för tiden, som gör att det kan vara svårt att göra sådana studier av sen också.
Ja, för det är ju, vi ser ju ändå att det är stora fördelar med kött också.
Ja, det är det ju. Och för alla som tänker lite evolutionärt och hur vad människan är för typ av djur, var vi kommer ifrån, hur har vi tagits fram, vad är vi gjorda för, vilken livsstil då ser man ju att vi känner inte till några veganpopulationer på jorden förutom nu då tidigare, och vi är alla jägare och samlare, och vi har antagligen jagat och levt på idisslande djur, inte minst under hundratusentals år, till och med kanske miljoner år. Så det vore väldigt konstigt om kött, rött kött vore farligt för oss. Och dessutom, om man tittar på, går ner i biokemi och verkligen näringsinnehåll, så ser man ju dels att det är ett fantastiskt protein. Det är, innehåller alla de aminosyror vi behöver, och det är inte så konstigt, för att det är ju muskler och som innehåller just de aminosyror som vi behöver för att bygga upp våra egna muskler till exempel, och andra delar av kroppen, så det är inget konstigt med det. Men vi ser också att vi har ju väldigt bra näringsinnehåll, och det gäller inte minst vitamin B12, vi har andra B-vitaminer. Vi har D-vitamin som kan finnas när vi äter animalieprodukter och inte minst från fettet där då. Och sen en stor skillnad är ju, om man jämför med att äta till exempel kyckling, så är det ju att det är mycket mer zink, mycket mer mineraler i det röda köttet. Och det är ju en jätteviktig skillnad. Zink är ju superviktigt för sårläkning, för immunförsvaret och för matsmältningsapparaten inte minst, och många andra funktioner i kroppen. Så äter man inte rött kött utan kanske bara vitt kött, då kan man faktiskt lättare få zinkbrist. En annan väldigt viktig del är ju järninnehållet förstås. Rött kött innehåller ju lättupptagligt så kallat hemjärn, till skillnad från järnet i växter som är mer svårare att ta upp. Och jag vet att ni också har tittat på den, lite studier där man har sett att en tredjedel av unga tjejer i Sverige har järnbrist. Så att egentligen är det ju galet att vi rekommenderar att man ska äta mindre rött kött. För järn är ju otroligt viktigt för att man ska behålla energin, och det är ju en viktig komponent i hemoglobinet, i de röda blodkropparna som transporterar runt syre i hela våran kropp. Och det är klart att tjejer som förlorar blod via mensen, att de lättare får järnbrist. Så det vore ju fantastiskt för unga tjejers hälsa om de åt mer rött kött, skulle jag vilja påstå.
Ja, men verkligen. Och det här gör mig lite arg nästan. För att vi lägger ner så mycket tid på att analysera köttets risker eller eventuella risker. När vi egentligen borde lägga ner resurser på att titta vad all den här processade skräpmaten gör med hälsan. Liksom, det är där vi har förmodligen det största problemet. Inte det livsmedel vi har ätit under tusentals, kanske miljoner år. Men det är väl lite så världen funkar. Man distraherar och för att liksom kunna köra sin grej där man tjänar pengar. Men det är verkligen något som, och det tänker jag att det här vet jag att vi brinner för, att vi ska prata mer om det, om barns hälsa och kosten framöver.
Ja, det måste vi göra, verkligen. Och det, jag vill bara inskärpa att den här studien visar ju verkligen återigen då på att det som vi har så djupt inpräntat i oss, att rött kött är dåligt för vår hälsa, det stämmer inte. Det finns många andra saker vi skulle fokusera på istället. Och då kommer ju några räcka upp handen och säga, ja men klimatet då? För nu har vi pratat om hälsa, vi har inte pratat om klimatet. Vad ska vi säga om det då? Vad tycker ni? Ska vi verkligen äta rött kött och låta kossorna rapa metan och vi låter jorden gå under?
Få inte igång oss nu, Peter. Det här ska ju vara ett lite kortare avsnitt. De som lyssnar på Hälsosnack, de vet nog mycket väl var Lotta och jag står i den frågan. Vi har haft flera avsnitt om det som kallas regenerativt lantbruk. Som ju är ett sånt klokt sätt att se på hur man kan både ta fram kött för människors mat, samtidigt som man faktiskt kan förbättra jordens kvalitet och förbättra miljöarbetet. Och det är inte så enkelt som att om vi bara slutar äta kött så slutar kor prutta och det blir en stor fördel för miljön.
Nej, och tyvärr är det väl så också att även om vi skulle ta bort alla kossor i världen just nu, liksom bam, så skulle det göra nada för klimatet, oavsett om de är regenerativa eller traditionellt, för att det är inte egentligen det som är problemet. Och speciellt inte om man väger emot hälsofördelarna. För jag förstår om man tycker då att kött orsakar cancer och massa sjukdomar och är dåligt för klimatet, ja men då finns det ju ingen anledning att fortsätta äta. Men om det nu faktiskt är bra för hälsan, då kanske det finns andra anledningar till att, eller andra saker vi ska göra först och främst, än att plocka bort en viktig näringsbit eller liksom pusselbit för vår näring. Men som sagt, det här kan vi prata om hur mycket som helst. Men
jag tycker det, ni har verkligen fått med jättespännande gäster. Jag uppskattar avsnittet med Richard Perkins otroligt mycket när han berättar om hur man faktiskt kan försörja sig också och tjäna pengar på att ha ett regenerativt jordbruk där man faktiskt binder kol i marken. Och det har man ju visat i en livscykelanalys i White Oak Pastures i Georgia i USA, där man har visat att man faktiskt binder sig sådär 3 kilo kol i marken för varje hamburgare man äter från kossor som har gått och betat upp på de gräsvidderna. Och när man jobbar på det sättet. Så har du inte hört talas om regenerativt lantbruk, du som lyssnar, så sätt dig in i det. För det är framtiden. Och det är det som kommer göra att vi i alla fall kan bidra till att binda kol i marken, samtidigt som vi får en mer hållbar livsmedelsproduktion som blir mer decentraliserad. Så ut och köp produkter från din lokala bonde, kan vi avsluta med att säga.
Eller hur? Ja. Bra tips.
Bra slutkläm. Ja, men stort tack, Peter, att du hjälpte oss läsa igenom den här studien och sammanfatta den för oss.
Ja, det ska bli väldigt spännande att se vad Livsmedelsverket gör nu när de ska ta fram nya näringsrekommendationer och kostråd. För de som finns från 2012, de säger ju att man ska äta mindre rött kött, punkt slut. Men vi fortsätter att lyfta fram relevanta och välgjorda vetenskapliga artiklar. Och Vi hoppas att du som lyssnar har lärt dig någonting.
Jättebra. Tusen tack för idag, Peter.
Tack så mycket.
Hej då.
Hej då.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.